Ja, då är det tisdag i andra veckan och idag vill jag inleda med en fråga. Hur många av er vet av erfarenhet vad depression är? Hand upp. Ja, det var inte så många ändå. Eller är det en annan som smygflaggar här? Eller? Nej, det finns de som har varit lyckliga nog att undgå depression. Jag tänkte vi skulle tala om det idag. Som det ändå var en del som räckte upp handen så får vi alltså börja med frågan. Vad vill det säga att vara deprimerad? Hur känns det?
Det kan vara så att det kan vara på olika sätt. Det kan vara så att det är som kan vara olika symptom som man har.
Ja. Det kan upplevas olika, det är helt riktigt. En depression utan ångest är en ganska sällsynt företeelse. Så ångest är vad man brukar kalla ett av kardinalsymptomen, om nu kardinalerna är inblandade i det här, jag vet inte. Men allt som är ångest är inte depression. Utan som regel så önskar vi fler upplevelser av något slag för att kalla det för en depression.
Det beror lite på vilket stadium man är i.
Ja, det är klart att det gör. Men
meningslöshet, ett summerandet av nästan vad man än gör som misslyckande.
Ja. Meningslöshet. En upplevelse av misslyckande och värdelöshet. För att det handlar inte bara i de här situationerna om att man ser på de gärningar och handlingar som har ägt rum i ens liv, utan man för också över det på sin egen person som regel.
Sen kommer jag att man inte vill leva, man vill hoppa av.
Ja. Varför det då?
Kan det vara en personlig sorg?
Ja. Det vi kallar nedstämdhet finns ju alltid som en huvudingrediens. Det gamla fina ordet melankoli. Vemod. Som ju egentligen är en översättning från det tyska vemod. Det betyder att det gör ont i själen. Ett stort ve. Det gör ont. Vemodet, att man är nedstämd, man är mörk i själen, man är pessimistisk, man är dyster, man är... När man ser bakåt i sitt liv så ser man bara elände och av framtiden väntar man absolut ingenting annat än katastrofer och misslyckanden och hopplöshet och alltså den stängda framtiden hör ihop med den här upplevelsen av nedstämdhet. Hopplösheten inför framtiden är ett väldigt viktigt, en väldigt viktig del i den depressiva upplevelsen. Och det är den som gör så mycket att man vill hoppa av. Vad tjänar det till att jag går här och lever? Det enda som kan inträffa är ju att jag utsätter mig för ännu mer elände. Och jag tycker jag har redan varit med om nog.
Så tycker man att omgivningen skulle må bättre om man slapp det.
Ja, just det. Man är värdelös så till den grad att man förväntar sig att omgivningen blir glad om man tar livet av sig. Men det här är de djupa formerna av depression. Man är bara en börda. Jag är bara en börda. Eftersom jag är en börda för mig själv måste jag ju rimligtvis vara för min omgivning. Mer?
Att man gör så långsamt om man blir så trött.
Ja, trötthet och långsamhet. Väldigt viktiga saker. Hela livet är på något sätt nerskruvat på sparlågen. Ämnesomsättningen går långsammare. Tarmarna rör sig långsammare. Man blir förstoppad och hjärtat slår långsammare. Allting går sakta. Och inte minst när det gäller huvudets vägnar så att säga. Man grips av en intensiv trötthet och en intensiv initiativlöshet. Bara att flytta på en tändsticka kan kännas som en övermäktig uppgift. Nu talar vi om djupa depressioner förstås.
Tappa initiativförmåga.
Ja.
Och så är man ensam.
Ja. Oh ja. I allt detta finns en stark upplevelse av ensamhet. Kan man tänka. Vad mer kännetecknar en äkta depression? Strålande aptit. Nej, som regel inte. I regel motsatsen. Det är inte alltid så säkert, men det vanliga är att man tappar aptiten. Liksom allt annat. Och en vikt...
Misstänksamhet.
Ja, ibland. Misstänksamhet eller självanklagelse eller båda delarna.
En känsla av overklighet.
Mm. Nu kommer vi in på de djupare formerna av depression. På fint medicinskt fackspråk finns här ett uttryck som är egentligen väldigt målande. När det hela går så långt att man börjar uppleva en overklighetskänsla så kallas det på läkarspråk för anestesia dolorosa, vilket betyder den smärtsamma smärtfriheten. Den smärtsamma känslolösheten eller känslolösheten egentligen. För till sist går man in så att säga i ett känslomässigt ökentillstånd där man egentligen inte vet om man längre upplever varken vemod eller sorg eller någonting utan det känns bara helt utbränt. Och samtidigt är detta ett väldigt plågsamt tillstånd. Jag vet inte hur många av er det är som har upplevt något sådant. En anestesia eller vad som.
Okej, jag tappade känslan för mitt barn. Det är inte där så jag var. Det var fruktansvärt.
Ja. En annan typisk sak för en äkta depression. Mycket typisk är sömnsvårigheterna. Och det brukar den deprimerade alltid tala mycket om därför att han är alltid så trött. Och så tycker han att fastän jag är så trött så sover jag inte. Och det som beskrivs som klassiskt i sammanhanget är ofta att man vaknar tidigt med svår ångest. Den så kallade morgonångesten är också ett typiskt tillstånd i den äkta depressionen. Och nu har vi talat så att säga om de djupa depressionstillstånden förstås. Sen kan man ju alltid devalvera de här begreppen och avstå från en del. Och liksom se att det finns ju ingen skarp gräns mellan det normala och de här djupa tillstånden, utan ibland så befinner vi oss i vad ska vi kalla det, depressionens utmarker. Och de flesta av oss har kanske sluppit att uppleva de verkligt djupa depressionerna då man går omkring och upplever det här ökentillståndet. Och i det sammanhanget vill jag få nämna lite grann när det gäller de djupa depressionerna. De här människorna där framtiden är stängd. Man vaknar tidigt med svår ångest och där man kanske upplever svåra självanklagelser och en mer eller mindre välutbildad overklighetskänsla. Att sådana människor ska ni skicka i förordning. De hör hemma på sjukhus. En sådan människa är som regel bortanför det stadium där man kan föra ett meningsfullt samtal.
Vilka människor det gäller?
De djupt deprimerade människorna. Framförallt där framtiden är stängd. Det är svårt, för att inte säga mycket svårt, att bedöma vilken självmordsrisk det finns i de här sammanhanget.
I livarbetet då så träffar vi en annan sån här som jag också funderar mycket över, och det är alla dessa, det som kallas på fackspråk borderline.
Ja.
Som liksom, ja, som inte hamnar då på psykiatrisk avdelning eller sjukhus på grund av platsbrist, utan skickas hem då. Vi har en del sådana på vintern. Och de faller alltså i, de kommer ju också väldigt nära depressioner ibland.
Ja.
Och det är många gånger väldigt svårt och möta dem med så att säga vanliga,
ja,
samtal och även med själavård då.
Ja.
Man har hela tiden en känsla av att man når inte fram då.
Ja. Men låt oss lägga det på hyllan, höll jag på så här lite grann, därför att jag vill få fortsätta min undervisning om samvetet. Därför att deras problematik är detta, att det är så svårt att nå fram till dem. Det är det avskärmade samvetet som är deras problem, mer än det renodlade, den renodlat depressiva upplevelsen.
Ja, både och.
Ja, det är både och. Men låt oss nu ta de lite mer klassiska depressionerna. För jag vill få nämna för er att det finns ändå rätt så hyggliga behandlingsmöjligheter medicinskt sett för de här djupa depressionerna.
Vad ska vi göra om inte vill? Inte går. Eller om inte
sjukvården tar emot dem. Ja, det är
ju värre. Ja, det är sant på
det. Ja. Det är båda delarna svåra situationer, men det jag vill säga till er, det är att ni inte ska ta ett för stort ansvar i oträngt mål i de här situationerna. För det är ett stort ansvar ändå att ta på, så att jag säger att jag ska hjälpa dig. Och så kanske personen tar sitt liv. Ja. Ibland kan man kanske bli för entusiastisk eller för andlig och säger det att ja, men vi ber för allting här, vi ska inte behöva konsultera några läkare eller något annat sånt där. Och det låter friskt och trosstarkt och så här på pappret. Men när man har varit med ett tag och sett att det är inte alltid det går vägen. Så kan man ändå bli mer återhållsam.
Jag hade en kollega som just gällde djupdepression och sökte upp mig och jag såg tillståndet, men hon vägrade och hon sa du får inte skicka in mig. Men då kallade jag på två stycken trosvänner som vi var tillsammans under flera timmar, vilket ledde till att hon ville följa mig in. Så man fick göra det i frid istället för i våldsamhet.
Ja.
Men hon dog sen och försökte sitta för ett par dagar. Men just det här att man kunde komma från tvånget. För det hade nog upplevt så många gånger. Det var så svårt.
Ja.
Det kan ju finnas ett både och. Att
ja.
Både på B och att det ska få ske i friden då.
Ja.
Men visst, det var väldigt svårt att du fick det förlopp du fick.
Ja.
Att hon dog ändå.
Ja.
För att de blev felbehandlade när de kom in. Så det var inte rätt saker.
Ja. Ja, det är sånt förekommer också. Men vi ska inte ägna oss åt den medicinska sidan av saken, utan vi vill lite gärna förstå det som ibland kallas för depressionens budskap. Varför blir man deprimerad? När vi nu liksom tangerat vid det här att det finns många människor med kroniska depressioner som varit många gånger på mentalsjukhus och där både den sjuke och sjukhuset har hunnit att utbilda så ömsesidiga aversioner mot varandra att sjukhuset vägrar att ta in patienten och patienten vägrar att gå in på sjukhuset. Har vi något mer att tillägga eller har... Kan vi sedan bara fungera som allmänna stöttor i livet? Vad handlar depressionen om?
Skuld.
Ja, skuld.
Det handlar väldigt mycket om så vad vi pratade om i förmiddags. Ett hat. Den felaktiga pianisten har fått hålla på att spela på den.
Ja.
Så att ja, det blir akut till slut. Avgösten och nedstannheten, fördömelsen. Alltihopa som följer.
Ja. Ja.
Man räcker inte till.
Nej. Det är bra att det kommer med lite olika förslag. Det är väl intressanta med vad ska vi säga, det depressiva upplevelsetillståndet är att det kan finnas... Så, nu kommer du med på bandet idag också.
Jag ser till det.
Ja, det alltså bakom det depressiva upplevelsetillståndet kan det finnas flera olika bakgrunder. Det går inte att ställa upp alla deprimerade människor på en rad och säga att bakom er upplevelse finns en och samma sak. Utan det kan finnas väldigt olika bakgrunder. Och därigenom ser man också ofta olika, vad ska vi säga, framtoningar, olika schatteringar i det depressiva upplevelsemönstret. Nu har vi nämnt några saker. Skuld. Otillräcklighet.
Kan det vara händelser också? Skilsmässa eller död? Eller...
Ja. Precis.
En orsak kan ju vara överansträngning. I vårt arbete.
Ja, det tangerar väl detta med otillräcklighet. när man kanske spänt sina krafter utöver vad man egentligen hade, därför att man befann sig i en situation som var en övermäktig. Och då är det liksom det samlade trycket av det här. Inte bara att man tömde ut sina fysiska och psykiska resurser, utan också detta att man upplevde på något sätt att det här var ändå inte nog.
Meningslöshet, ingenting att leva för.
Ja. Vilket i sin tur oftast är ett uttryck för en relationslöshet.
Påtvingad ensamhet.
Ja.
Det stämmer.
Men det kan också vara kroppsdelarna man berör. Det är någon annan sorts förlust.
Ja.
Som leder ofta till djupa depression.
Förluster och separationer överhuvudtaget, ja.
Sjukt.
Ja, ibland.
Att man blir felbehandlad eller orättvist behandlad.
Ja. Allt det som vi kan sammanfatta under ordet förnedring. Så här ser vi ett ganska brett spektrum. Allt ifrån upplevelsen av otillräcklighet till olika former av förnedring och ringaktning, till relationslöshet, meningslöshet, separationer av olika slag. Och skuld. Ja. Jag tror vi lämnar missbruksproblematiken utanför idag, därför att de ångerkänslor och så vidare som missbrukaren har är ofta av ett mera flyktigt slag än den depressiva upplevelsen, den äkta depressionen.
Målet sätt flytta upp depressionen också.
Ja.
Det är för lång tid stående starkt negativt inflytande som man kan komma ur.
Ja, kan du förtydliga dig lite grann med något exempel?
Jag tänker på personer som man har i sin närhet som man inte bara springer ifrån, men som ändå utövar ett starkt negativt tryck på en.
Hur då?
Ger ont samvete. Du hade ett exempel själv, den här som äktenskap. Hur kom då och då lasta av sig?
Ja, något sånt kanske.
Ja.
Det kan vara på en arbetsplats. Man ständigt blir behandlat på ett sådant sätt som gör att man inte orkar med.
Ja. Det finns ett tillstånd som vi ibland kallar för negativism. Vad är det för någonting? Vad är negativism?
Att se allting i mörkt.
Ja. Hur kan det komma sig att man väljer att göra det? Det är mycket roligare att se allting i ljust. Optimisten måste må bättre än pessimisten.
Kanske man över det där själv?
Nej. Ja, det är en bra motfråga. Men var det som...
Kanske omedvetet garderade sig för att inte uppleva misslyckande eller besvikelse.
Ja.
Jag tränar av en annan, vet du inte.
Ja, det här är ofta ett mönster som går i arv. Mycket ofta. Och jag tror vi har snuddat vid det förut. Att mönstret är att självömkan föder dåligt samvete. Som föder så att säga en negativism. Och som leder till självömkan. Och som i nästa generation leder till dåligt samvete och negativism och självömkan. Och så fortplantas det generation efter generation.
Definitionen på negativism, innebär det att jag är negativ mot mina egna handlingar också? Eller är det främst att man riktar sig negativt mot vad andra människor gör? Är jag lika negativ mot vad jag själv gjort? Eller är det att jag hävdar mig själv genom att vara negativ till andra? På vilket sätt använder man det ordet?
Nej. Ja, det är väl en personlig sak, men en verkligt negativistisk person ser väl alltid det mörka i alla sammanhang. Det är väl inte bara så att man ser andras fel och egna förtjänster, utan en oförmåga att se det ljusa på något sätt i alla sammanhang.
Menar han sig vara realist?
Ja.
Inser han själv att han ser mörkt?
Menar nej.
Att det här är, så här är det.
För det är ju väldigt ofta så att om du förväntar dig olycka så bereder du dig så mycket på olycka att det nästan också blir olycka. Förbereder du dig tillräckligt väl för misslyckande så är det på något sätt så att du förtar din egen kraft att lösa uppgiften du har framför dig. Går du in i ett äktenskap och med nödvändighet liksom väntar dig att det här måste ju sluta med skilsmässa, för ingen människa kan ju orka vara gift med mig. Så blir det väldigt lätt så att du handlar och agerar så att du till sist provocerar fram det du är rädd för. Och därför så menar sig nog negativisten vara realist. På samma sätt som optimisten ju har en väldigt smittande förmåga att alltid få dra folk med sig in i sina projekt. Och sina idéer och så här. Och liksom tycker att ja, men det finns inga svårigheter. Var och en ser sin grunduppfattning bekräftad på något vis.
Du menar alltså att munnens bekännelse och min inställning, min motivation styr ofta hur jag klarar av det som ligger framför?
Ja, det finns ju en psykologisk mekanism i det här, det gör det ju. Vi får inte göra allt för stor affär av den, men den finns ju.
Jag tror så för min del.
Och det är ju det som till exempel alla idrottsmän använder sig av när de ska peppa upp sig för en boxningsmatch. Jag är störst och bäst och vackrast och jag ska ge honom på käften och så här. Alltså man kan ju inte säga det att ja, jag ställer upp i den här matchen, men det är ju ingen människa som vet hur det går. För då menas det ju att då har man ju förlorat från början. Det finns ju så mycket idrottspsykologer och peppar av alla slag nu som ska sätta sprätt på fotbollslag och tungviktsboxar och andra såna här. med den sortens metoder, med rätta eller inte.
Men det är väl svårt att vara vänner, åtminstone min erfarenhet, att vissa människor har en väldig förmåga att sprida negativism, otro, negativt tänkande, destruktivt kring sig. Och precis som vissa människor har precis tvärtom. Jag menar att en livsinställning, en förståndets förmåga att styra i positiv riktning. Jag tror att människor har den om vi vill använda den i skapelsen. Och om vi förstår att använda den. Jag är alltid Herrens ära ur min synpunkt sett. Naturligtvis. Jag tror det ligger outnyttjade möjligheter här för oss. Som vi behöver upptäcka.
Utan att samtidigt göra allt för mycket, vad ska vi säga, teknik av det här.
Ja, precis. Ja.
För att då är vi lätt tillbaka i prestationerna igen. Och det är så att vi har inte så förfärligt stor förmåga att råda över de här tingen som det kan låta.
Den här cirkeln du pratar om då, negativism, självömkan, otillräcklighet och dåligt samvete och som ger negativism. Hur ska man gå in där då i sådana människor? På helheten eller på någon del eller då?
Ja. Vem svarar på den frågan?
Korsets princip.
Ja. Hur då?
Ja. Nåd och förlåtelse.
Från vem till vem?
Från Jesus till henne som är i den andra cirkeln.
Ja. Har han inte redan fått förlåtelse?
Jo, han har inte fått emot den.
Mm.
Men då förutsätter vi att den deprimerade vill ha med Jesu förlåtelse att göra. Jag menar, vi möter ju andra människor också som har svårt med trosfrågorna. Och trosfrågorna i sig kan ju bidraga till depressionen.
Det sista du sa där, hur menar du då?
Jag menar genom att jag har min bakgrund, min uppfostran, skuldbelastning i förhållande till religionen och sådana bitar.
Ja.
Ja. Och det kan vara ingredienser i depressionen, menar jag.
Absolut. Absolut.
Om du stänger av det ett tag.
Väldigt ofta finns det i det depressiva tillståndet på olika vis ett behov av försoning. Och här får man kanske vara ganska lyhörd många gånger. Var det försoningsbehovet finns. Somliga människor hamnar i ett depressivt tillstånd därför att andra människor kränker och man gensvarar inte på dessa människors, vad ska vi säga, övertramp. Man gensvarar inte med vrede. utan med ledsenhet, missmod. Man drar sig inom sitt skal, behåller känslan, sluter sig och det hela växer till en upplevelse av sorg och värdelöshet. I den situationen till exempel kan det vara viktigt att man får som vi ska komma in på i förmiddagsundervisningen, får börja tala lite grann om mod. Att en människa som är berövad sitt livsmod kanske inte orkar, inte vågar, inte förmår reagera med den vrede som skulle varit naturlig för en annan människa och skulle gjort det möjligt att se att förlåtelsen av den andra människan vore det naturliga. Utan i sitt, vad ska vi säga, redan betryckta läge så tar man emot förnedringen och tar emot kränkningen och säger att ja, det är säkert bara rätt. Det är säkert jag som är sån här. Och det som så att säga hos en annan människa skulle tagit sig uttryck i en vrede som gick att förlåta, det tar sig nu istället uttryck i en sorts vrede som man riktar mot sig själv. Nej. Det här är ett vanligt tillstånd. Oh ja. Och med denna lilla berättelse har jag förlöst många människor genom åren. För många har känt igen sig. Och så ni märker, jag kan berätta det här utan minsta darrning på manschetten, därför att det här är förlåtet och glömt för länge sedan. Det är som för mig idag som att läsa väderleksrapporten. Men det är viktigt att ha gjort den erfarenheten, därför att jag vet vad depression vill säga och jag förstår många gånger hur det går till när vi kommer in i det här. Man upplever en kränkning. Men det normala i den upplevelsen skulle vara att man på något sätt hade utrymmet till att reagera med vrede och därmed också med förlåtelse. Vreden i sig är inget att ha. Men vrede och förlåtelse hör ihop. Ledsenhet och förlåtelse är en mycket mer komplicerad historia. Och det är inte så nära till hands att upptäcka att till exempel missmod är någonting som kan behöva förlåtas bort ur ens liv. Men missmodet kanske är någonting som man har gjort om till missmod. Kanske av någonting som man upplevde som blotta nödvändigheten, man hade inget val.
Det var inga problem att utlösa vreden så att säga. Och det fall du känner till ditt arbete, den kommer automatiskt.
Alltså. Nej, det gör den inte alltid.
Nej,
det gör den inte. Och det beror ju mycket på hur pass modlös människan är. I de fall som det verkligen är en vrede som är omgjord till en depression. Därför att en människa kan uppleva så stark skuld och så stark anklagelse inför varje känsla av vrede att han inte når kontakt med sin egen vrede. Och då är det ett mödosammare arbete. Därför att då måste man komma in på alla de förhållanden i denna människas liv som gör att vreden är så förbjuden. Återigen, inte för att vreden har ett egen värde, utan därför att, vreden är den känsla som man kan göra sig av med genom att förlåta. Vilket man inte kan göra med en rad andra känslor som man gör om vreden till.
Kan det inte vara på liknande sätt med sorg och andra känslor också som man inte har låtit komma fram?
Ja.
Att man behöver gå tillbaka och känna upp dem liksom.
Ja, det är riktigt. En sorg som man springer ifrån, det är ingen bra variant. Den här tappra stilen, då man förlorar en nära anhörig och med en beslutsam rynka mellan ögonbrynen kommer till jobbet dagen därpå och forsar på som inget hade hänt. Det går till en tid. Och det är ju också, ska vi säga, en sorts känslomanipulation som straffar sig på längre sikt. Så att när vi talar om depression så kommer vi ofta också in på försoning. Och ibland kan det under samtalet växa fram en insikt om att depressionens egentliga budskap är en konflikt som man på olika sätt inte kunde kännas vid. Och då man alltså på ett lugnt och stilla sätt får ändå göra klart att här handlar det om en konflikt. Och det kan vi inte sopa under mattan, utan vi måste på något sätt se saken som den är och se konflikten som den är och bringa fram den i ljuset på ett sådant sätt att den kan förlåtas bort. Det händer ibland. Men ibland är det istället så att det handlar om inte att förlåta en annan människa eller andra människor, utan det handlar om en människans försoning med sig själv. Och också här gäller det att inte gå för fyrkantigt fram. Frank Mangs, som var hälsade på oss igår, han skriver i sina memoarer här högst personligt ett litet kapitel som han kallar för ursprungsordet. Där han har gjort en iakttagelse som är väldigt viktig. Att om du har 10 personer som alla ser ut att lida av precis samma sak, så kan några identifiera sig med ett ord eller ett uttryck eller en beskrivning. Och det blir en aha-effekt om man liksom känner hur den människan öppnar sig och man kan bedja för den personen och det händer någonting. Men för de andra är samma ord bara nonsens. Och samma bild och samma begrepp säger inte ett skratt. Men genom en lätt justering, bara med ett annat uttryck, ett annat ord, en annan bild, så kan plötsligt samma verklighet klarna för dem och öppna dem och jaha, ja, och man kan börja bedja. Och hur viktigt det är, många gånger känner man sig som man satt som en låsmed. Någon har låst sig ut och man kommer med en jätteknipa med nycklar och provar den ena efter den andra i låset tills den går upp. För en depressiv människa som behöver en inre försoning med sig själv, kan det till exempel bli så, man lyfter fram det här uttrycket, att tänk om vi skulle gå till Herren och be att han löser dig från all avsmak som du bär för dig själv. Ja, där har vi. För en annan människa, nej, jag har ingen avsmak för mig själv. Tänk om vi skulle gå till Gud och be att du fick bli vän med dig själv. Ja, det kan vi göra. Alltså, många gånger så är det sådana nyanser det handlar om. När man får liksom hjälpa en människa fram till vad ska vi säga, ett inre försoningstillstånd. Och där är det väldigt viktigt att man inte är för fyrkantig, att man inte har för bråttom. Utan att man får, så att säga, i bön bära fram ett uttryck som den lidande människan verkligen kan identifiera sig med.
Man är ju väldigt behov av
andens ledning då. Ja, det är man. All sorts känslighet. Man är i behov också mycket av att lyssna till den lidande människans eget vittnesbörd och höra i vilka ord klär han sin situation. Varför väljer han det uttrycket och inte detta? Många gånger kan man där också känna in vilken bild eller vilket uttryck man ska förmedla för att han plötsligt ska få se just detta att han befinner sig i ett tillstånd av fiendskap med sig själv. Ordet självförakt löser några, men bara några. Att för var och en som så att säga behöver ett sådant inre försoningstillstånd liksom finna det uttryck som gör att han känner igen sin egen inre konflikt. Därför jag stöter ibland på det här va, att människor kanske gått lite för snabbt fram och bara sagt till att ja, men du kan inte älska dig själv och det måste du kunna, så du, därför att man kan inte älska andra om man inte kan älska sig själv, och det är väldigt härligt att kunna älska sig själv. Så nu ber vi till Jesus att du ska kunna älska dig själv. Ja, det kan lösa en och annan. Men för många andra är det här bara nonsensuttryck. Och då har man inte den lidande människan med sig i sin bön. Vi är inte överens. Vad två kommer överens att bedja om ska de få. Att då hitta det uttryck som gör att liksom han känner igen sig. Det är så viktigt. Det är ett stort arbete. En stor del av arbetet med en deprimerad människa. Att liksom få honom att se det här i sitt eget liv. Så att man kan bedja om det. Särskilt betydelsefullt blir det här när vi kommer in på de depressionstillstånden som går från generation till generation. Där det handlar om ett dåligt samvete. Så att säga grundlagt ifrån så att första andetaget. Kanske i relation till en förälder som själv brottades mycket med skuldproblematik och självömkan. För inför en sån människa kan man uppleva ett absolut förbud att kännas vid någon som helst vred. För honom var det ju så synd om. Och en människa som det är synd om får man ju inte lov att bli arg på. Då är man ju en väldigt usel och dålig människa om man blir det. Så det får man ju inte bli. Jag är usel nog som det är. Jag kan inte känna sig någon vrede mot en sån person. Och där kan det finnas ett väldigt behov av ett rent samvete. Ett rent samvete, ett rent samvete, ett rent samvete. Så att vi kan börja se hur den här relationen egentligen har fungerat och vad jag egentligen har känt. Så att man kan komma ut ur för att sådana människor bär ofta på en väldigt trasslig härva av outredbara skuldkänslor och missmodskänslor och negativismer. Och det som gör att det blir så svårt att reda ut är att allt sammans är kombinerat med ett så anklagat samvete. Nåd och ett rent samvete. Så att vi verkligen kan börja se hur det hela fungerar. Ofta handlar det ju också om att man måste få fråga den lidande människan om hans gudsbild. Vem är Gud för dig? Det är för många människor som brottas med en depressionsproblematik har en krävande, en avståndstagande, förskjutande och dömande Gud. Det är många av de kriser man har gått igenom, och kriser hamnar vi ju alla i. Men där en sådan människa tenderar att tolka sina kriser som ett Guds straff. Ett Guds avståndstagande. Och jag menar, om man lever med det synsättet på sitt eget liv och de situationer man har varit i, då blir det outhärdigt. Då blir ju depressionen en väldigt logisk konsekvens.
Säga att den inte är så
som den människan uppfattar den.
Den har en felaktig
gudsbild.
Men om det inte
når in. Ja, till en början kan man ju alltid liksom samtala, vad ska vi säga, intellektuellt om problemet. Det brukar inte vara så hemskt svårt att komma fram till att få en människa att kanske våga hålla med om att det är ju inte säkert jag har rätt. Det påverkar inte hans känsloliv. Men man kan förklara nådens funktion. Så som jag har försökt att förklara på förmiddagarna, fast naturligtvis lite enklare. Så avpassat för vars och ens behov. Hur allting i Guds hushållning pekar fram mot nåden. Och hur nåden är det flöde som Gud hela tiden vill upprätta i varje människa. Och det påverkar inte känslolivet, det påverkar inte personen. Man kan komma till den punkten där man får ett intellektuellt medhåll eller ett ja, så där kanske det kan vara. Eller som jag hade en människa till själavård som hade en väldigt mörk gudsbild. Och vi jämförde våra gudsbilder. Jag sa, för mig är Gud... En bild av Gud för mig, det är bilden av Paul Rammer. En människa som kan göra lustigheter av allting utan att göra det på någons bekostnad, vilket jag tycker är det fina med den karln. Han gycklar aldrig med folk, men ändå så kan man ju aldrig låta bli att skratta när han kommer igång. Och jag slog upp det här med Saltaren 16 och 11, att inför Guds ansikte är glädje till fyllest. Jag tror vi kommer att få roligt i himlen helt enkelt. Och han såg ju mycket förundrad ut. Det var inte hans bild av Gud precis. Och detta var under vårt första samtal. Han gick hem och så dröjde ett tag och så kom det ett brev. Han skrev det att jag undrar om jag får lov att komma tillbaka. för lite fortsatt kontakt. För att jag har tänkt mycket över det där du sa. Jag skulle väldigt gärna vilja lära känna din Povel Rammelgud. Ibland kan man behöva alltså få en bild för att också nästan ställa fram som ett lockande alternativ. Men allt det där tjänar till att vi ska kunna bedja på rätt sätt. För att det är alltid bönen. Samtalet är aldrig i och för sig det som förvandlar. Utan samtalar i själavården gör vi för att vi ska komma fram till den punkten där vi vet vad vi är överens att bedja om. Och det är bönen i överenskommelse där vi har fått samtala och jämföra, läsa skriften och liksom känna oss fram tills vi vet liksom att detta och detta är vi överens om. Nu kan vi bedja om detta. För då finns det en härlig text i skriften när det gäller detta med gudsbilden. Och det är en ofta citerad passage ur andra Korinthierbrevet 10. Du kan slå upp och läsa verserna 3, 4 och 5. Vem läser? 2 Kor 10:3-5.
Jag lever i världen, men strider inte med världsliga vapen. Till de vapen jag brukar min kamp för inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.
Ja, att vi alltså i bön och auktoritet kan på något sätt börja lösa en människa från falska gudsföreställningar. Då är det väldigt viktigt att läsa den här texten så att vi liksom förstår vad det är vi sysslar med. Och jag brukar också alltid slå upp Matteus 11:27 som vi har läst förut, att ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen uppenbarar honom för. För att liksom tala om för en människa att det är bara ur ett möte med Herren som du kan lära känna Herren. Men i denna världen rör vi oss ständigt i situationer som förmedlar ett budskap till synes om Gud. Men det är bara till synes. Alla dina framgångar och alla dina lyckor säger ingenting om Gud, och alla dina lidanden säger heller ingenting om Gud. Utan vi har ofta ett behov av att få bli nollställda i vårt inre när det gäller detta med att omtolka våra livserfarenheter till en gudsbild. Och då är de här verserna så bra, att vi bryter ner alla tankebyggnader som uppreses mot kunskapen om Gud. Det handlar inte bara om vetenskapliga och filosofiska system, utan det handlar så väldigt ofta om de tankar vi själva har byggt upp om Gud. Och som nästan alltid handlar om att Gud är inte för mig utan emot mig. Och så kanske man får satsa på att bedja. Inte bara en gång utan många gånger över de här tingen. Och att mera än att samtala om personen och hans liv och livserfarenheter, helt enkelt få ägna sig åt bibelstudier. Vem är Gud? I förväntan om att den helige ande ska vara med och så att säga stadfästa nu ordet i det inre av människan. När man nu har liksom sträckt sig efter uppenbarelse och inte efter en gudsbild baserad på livserfarenhet. För somliga människor är det, så att säga, Columbi ägg, det som löser upp den depressiva situationen. Och om vi ska uttrycka detta i termer av försoning så kan du kalla det att försonas med Gud. Fast det är ju egentligen inte handlar om att förlåta Gud. utan att få uppleva en fridsrelation med Gud. Helt enkelt till följd av att man får se vem Gud är. Förstår ni vad jag menar? Många gånger är det också så här att de bakgrundsfaktorer av besvikelse, separation, otillräcklighet och förnedring som man har upplevt har bibringat en, så att säga, budskapet: du duger inte som du är. Och då är det inte bara att sätta sig ner och ta vederbörande i handen och sjunga du är du och du duger, eller att du vet väl om att du är värdefull. Det kan gå vägen ibland, men kan upplevas som rent gyckel i andra sammanhang. Därför att problemet är ofta mera djupt rotat än så. Därför att om jag liksom börjar att leva under den föreställningen att jag duger inte, då blir hela min uppmärksamhet riktad emot vad jag borde vara istället för att vara den jag är skapad att vara. Och som jag sa i fredags, då blir man en främling för sig själv. Och utöver behovet av att uppleva, så att säga, försoningens kraftflöden i olika riktningar i sitt liv, behöver man också mycket ofta få komma in i en upptäcktsprocess, där man får upptäcka vem man är skapad att vara. När vi nu befinner oss på kristen mark i det här, så måste vi ju liksom ha det som en grundförutsättning. Att vi är var och en Guds hantverk, som det står egentligen i Efesierbrevet 2 och 9. Vi är Guds hantverk. Vi är inte någon sorts massfabrikat i plast made in Hongkong. Utan Herren har haft oss var och en på drejskivan. Och vi kan uppleva det så här att ja, käre Gud, jag är ju bara ett enda stort olycksfall i arbetet. Till och med du gör dina misstag tydligen. Men när man går in i den här upptäcktsprocessen, så är det för att upptäcka: vad hade nu Gud för fin tanke med det här? Det finns kanske ting i mitt liv som jag inte har upptäckt och inte förstått att ta vara. Jag kanske av egna ambitioner och andras förväntningar hamnat på en plats där det Gud har gett mig inte går att utnyttja. Och där jag hela tiden försöker använda någonting som jag inte har. Det finns många dimensioner i det här. Men vem av oss kan säga sig: jag känner mig själv utan och innan? Där vi rör oss i alla roller och alla förväntningar och alla invanda spel och manér. Vem kan säga: jag känner mig själv? Vem kan säga, jag behöver inte säga till Herren att du måste uppenbara mer om vem jag är skapad att vara. Ja, det gör vi allihopa. Alla har vi ett behov på den här punkten. Och det handlar inte om att upptäcka högra hjärnhalvan, som det brukar heta i New Age, och människans outnyttjade kapacitet och enorma resurser och sånt här. Utan det här har mycket mer med vad ska vi säga, Guds personliga omsorg att göra. Detta att just du är just du. Ditt fingeravtryck finns bara i ett exemplar. Och att förstå vad Gud har tänkt för fint när han gjorde just ditt fingeravtryck. Eller din näsa som du alltid tyckte att plastikkirurgerna borde få ta hand om.
Det är livspåverkare, utan med livsstil om att lära känna dig själv.
Ja.
Lära känna ditt värde.
Ja. Att förstå vad Gud har tänkt när han skapade oss.
Och vad det Eva sa när vi bodde här på lunchen om blodet i det sammanhanget.
Det skulle vi ju glömma. Kom
nej, inte så menar jag, utan det här som fanns i speciella människans blod som är specifikt för den människan.
Nej, jag sa bara att jag har hört att det inte finns två människor på hela jorden som har exakt samma blodutsättning. Den är exakt lika på i alla delar som är i vår. Precis som fingeravtrycket.
Så specifikt. Ja, men det är ju så med alla våra organ. Dina njurar kan man ju inte sätta in i en annan människa med mindre än när man förgiftar honom så till en grad att inte kroppen kan stöta bort de njurarna. Så att allting i dig är specifikt.
Har det inte det med blodet att göra? Det har med njurarna direkt.
Ja, det har med båda delarna att göra. Och det är ju egentligen märkligt att vi kan transondera blod som vi faktiskt håller på och gör trots allt. Att det är ett organ som ändå går att flytta över från människa till människa efter vissa spelregler. Utan att man mår allt för illa av det. Men unika är vi i alla avseenden. Ibland möter man människor som kommer in i ett depressivt tillstånd därför att de helt enkelt satsar på fel häst i livet. Jag menar, förr eller senare så kör karriäristen fast i sitt liv. Om vi nu tar den hästen så att säga. Somliga prisar hästar och vagnar. Vi prisar vår Guds kraft. Och hästkrafterna är ju alltid någonting som är främmande för Guds rike. Och då kan det ju hända att sagde karriärist kommer in i ett depressionstillstånd. Och det behöver inte handla om karriär i betydelsen ära och makt och pengar och inflytande utan nästan vem som helst av oss kan gå vilse i grottekvarnen och till sist uppleva bara en enda stor meningslöshet i allt sammans.
Finns det människor liksom då, som är så inställda att jag har det svårast och jag har det värst och jag har det sjukast och jag har det största prövningen och sådär. Och det liksom går inte att få dem under det.
Nej. Det
finns det som har det värre.
Ja. Det är riktigt.
Jag vet att när jag flyttade ner till Jönköping så fick jag grannin en enkel fru, hennes son. Och jag kom och gick upp till den där varje dag. inte det så mycket för henne skulle egentligen så förstående skulle, för jag tyckte det var så gräsligt dessan för hon. För hon klagade alltid och han var den snällaste människa som fanns på jorden. Han levde bara för sin mamma. Men jag tyckte det var så synd om honom. Och så började jag gå upp till henne och så. Hon hade alltid ont någonstans. Hade hon inte ont i huvudet så hade hon ont i tänderna. Och var det inte tänderna så var det benen. Var det inte benen så var det magen. Alltid nog. Så slut så drar jag upp så sa jag så här till mig. Och jag tänkte, vad är det så värst idag, sa jag. Och då skrattade hon lite grann. Och sen kom hon ifrån det där och så sa jag, så vet jag faktiskt vad som är värst. Hon slutade upp och klagade så här.
Du hittade medicinen.
Ja, det var ett ursprungsord så gott som något. För en sådan människa kan det ju ibland handla om att våga ta emot modet att vara frisk. Alltså att inte behöva vare sig huvudvärk eller tandvärk eller benvärk eller någonting för att så att säga vidmakthålla relation med omgivningen. Utan att våga tänka sig att människor kanske frivilligt, spontant, nästan ännu hellre skulle vilja ha kontakt med henne om hon inte klagade. Till det kan det behövas mod ifrån här. Och där kan det ofta behövas stor finkänslighet för att liksom presentera problemets natur. Så att man inte förnedrar personen bara genom att säga det att ja, du tycker synd om dig själv och det ska du inte göra, ser du. Ser du. Nej, det vet jag att du inte sa, men risken finns. Utan att man istället får börja ta det, kanske börja fråga ut den människan om vad hon lägger i begreppet livsmod. Och om hon skulle kunna, vad hon vågar och inte vågar i relation till andra människor, och om hon skulle kunna våga att vänta på människors frivilliga engagemang i hennes liv.
Kanske jag kände det också, att hon blir så gränslöst glad för varje gång jag kom upp.
Ja.
Så hon kanske liksom inte vill förlora kontakten.
Nej, det förstår jag. Och det jag tror du gjorde helt rätt, förstå mig. Därför att det kan ha varit mycket mer av den heliga ande i det där än vad både du och jag vet. Men ibland kan man också få gå andra vägar. Och det är ju här som alltid annars att man får pröva sig fram med lite olika nycklar tills låset går upp.
Man då sitter upp så alla hjärtedömmen stannar lite.
Nej, det gör man inte. Det är inte alltid givet att man vet på förhand vilken nyckel som passar bäst. Ja.
Jag frågar, en sån här människa kan då ha en mängd olika områden som behöver genomarbetas i samtalsterapi, och då säger så. Lämnar du människan innan alla områden genomarbetade? Eller lämnar hon dig? Eller?
Men det är ju väldigt olika. Jag menar, ibland så ofta redan när man låter en människa berätta om sitt liv så kan man ju förstå vilka områden som där hjälp verkligen behövs. Och sen är det ju så att man kanske inte alltid är huvudansvarig för människans framtida väl och ve, utan att ibland så kan ju själavård få ta sig det uttrycket att man sätter en människa på spåret hur han ska vandra vidare tillsammans med den helige ande. Och det är ändå anden som har ansvaret, inte du och jag. Jag stryker under detta att samtalet är inte förvandlande i sig själv. Det här har inte med terapi att göra, utan samtalar gör vi för att få klart för oss vad vi ska bedja om. För när vi till sist känner att det har vuxit fram en bild som vi båda är överens om, var skon klämmer och hur vi kan förvänta att Gud ser på saken och hur han vill handla, då är det dags att bedja. Och det är min bestämda erfarenhet att kommer man dit hän, så att man utan kompromisser eller utan så att säga påtryckningar eller tvång eller någonting sånt är överens, då är det någonting som den heliga ande har fött fram under samtalets gång, och då ser man också väldigt mycket hända som svar på bön. Men jag stryker under bönen i det som förvandlar, inte samtalet.
Du sa nu försoningens kraftlöden nås genom en process. Vi får också råd precis i det som du säger nu, se oss själva som kanske den som startar en process, så att det börjar hända.
Ja.
Det är inte alls säkert att Gud menar att vi ska fortsätta.
Nej.
Kanske finns någon annan där. Och där tror jag att vi har väldigt svårt att se att får vi inte vara med hela tiden och jag får vara med och styra, så blir vi misslyckande.
Ja.
Kanske inte är det.
Nej. Väldigt ofta när man är ute och leder ett ashram till exempel, då hinner man sätta av en timme per person max när det gäller själavården. Och man kan ju tycka att ja, det där är ju hopplöst otillräckligt. Och det är det naturligtvis ibland. Ändå måste jag säga att jag är förundrad över vad som kan hända på denna enda timme. För sen träffar man ju kanske en person något år efteråt som man har ägnat en timme på ett ashram och fått höra det att ja, vi kom fram till det och detta, sen bad vi det och sen förstår det hände det och sen hände detta och sen blev det så, sen blev jag så glad och sen så försvann ångesten och sen sov jag på nätterna och det... Man bara sitter och tänker, ja gode Gud, vad mycket som kan hända när man ber. Men ibland är det också motsatsen. Inte minst när det gäller de här människorna som du talade om förut, som på psykiatrisk fackspråk kallas för borderline. De här som man aldrig når kontakt med. Därför att det är så viktigt att man får vänta ut dem tills man når en kontakt innan man ber. Där ställs en tålamod på stora prov många gånger. Därför att där tar det tid. De hjälper man inte på ett ashram helt enkelt. Men det är en senare fråga. Jag tänkte att vi de få minuter som är kvar på det här bandet också skulle tala lite grann om mani. Vet ni vad mani är för någonting? Har ni träffat en maniker någon gång? Manin är spegelbilden till en depression. När en person blir manisk så blir han glad. Gladare än genomsnittet. Mera optimistisk än folk i allmänhet. Får en oerhörd initiativrikedom. Ett verksamhetsbehov som kan gränsa till det outhärdliga för omgivningen, vill säga. Även manikern sover dåligt. Men han behöver inte sova. Jag kommer ihåg en god vän som brukade sova 3 timmar per natt. Han var distriktsläkare. Han är distriktsläkarmottagning. När han gick i pension så var man tvungen att göra om hans distriktsläkarmottagning där han satt ensam till en 3-läkarstation. Han gick upp 3:30 och var ute och red ett slag och sen gick han till mottagningen. Det var så lugnt och skönt på morgonen och ingen människa som ringde. Då kunde man skriva pensionsintyg och andra såna här papper. Sen körde han igång vid 7:30-tiden med patienten. Sen höll han på till 7:30 på kvällen. I ett svep hela tiden. Han klarade av 70-80 patienter på en dag. Han gjorde det bra. Och sen gick han hem och kopplade av och hade det mysigt och gott. Och sen gick han väl och la sig vid 2:30 eller vid 1:00 någonting på den tiden.
Mådde han bra då?
Ja, han mådde prima. Och det finns alltså människor som går omkring med en sån här lätt hypomani. Hypo betyder alltså lätt, en hypomani, inte ett utvecklat maniskt tillstånd som alltså inte är sjukligt i och för sig. Men människor som mår fint och som har en väldigt förmåga till aktivitet och initiativ, glada och trevliga, utåtriktade och kontaktbara, härliga och optimistiska.
Jag tror inte det är åt andra hållet.
Ibland så märker man att det här är på gränsen till det normala där genom att en person går över den gränsen. Och det som då händer det är att han förlorar omdömesförmågan. Det gjorde aldrig min gode vän. Han lever än idag och är pigg och härlig många år efter pensioneringen. Men ibland ser man det. Och då börjar folk att inlåta sig i äventyrligheter av olika slag. Då kan man gå ner på centralstationen och gå upp och klättra upp i ett lok och köra iväg till exempel. Eller man kan komma hem och ha skrivit på ett avtal och kört 17 skördetröskor. Därför att man fick för sig att man behövde 17 skördetröskor. Det kan vara bra att ha någon gång om ryssen kommer eller så. Och ibland möter vi de här personerna så att säga i församlingslivet. Därför att när en människa i Guds församling går omkring med ett sånt här hypomant eller manisk tillstånd, så utger han nästan alltid detta för att vara tro. Det är ju liksom bara jag som har gnisten här. Ni i era hösäckar, ni bara sitter här och jämrar er. Men man måste gå ut i tro, ser ni. Jag har skrivit på ett avtal nu, men vi har köpt en jättestor institution och nu ska vi börja med det och vi ska börja med detta och allting sånt här. Och jag har ju alltså träffat citat andliga hypomaniker som skrivit på sig för kontrakt och banklån och grejer för miljontals kronor i projekt som man liksom tyckte från början att ja, det här har ingen möjlighet. Och det är inte ens herren i det här. Det har inte sagt att du som planerar med att...
Jag känner mig inte träffa.
Nej, det är bra.
Det är skönt att få pröva sig hela tiden och så ja. Det är ingen eller där så då får jag ta.
Ja, men jag har alltså inte dig i åtanke. Men ibland så träffar man trosprojekt som går upp som en sol och ner som en pannkaka. Och ibland blir man också i tillfälle att följa trosprojektören och se hur han går från trosprojekt till trosprojekt. Som alla går samma öde till mötes utan att det på något sätt sker en förändring hos personen själv. Ja, det var djävulen. Nu ska vi... ja. Och den här, vad ska vi säga, ofta väldigt smittsamma överentusiasmen och lättheten för initiativ och förmågan som de här människorna ofta har att dra med sig andra personer. Man kan förundra sig över hur såna här människor kan få banklån i tiden, inte en kotte kan låna ett öre. Det har ibland förundrat mig. Personer som för länge sedan skulle ha förklarats i konkurs och avspärrats ifrån all hantering av pengar och kontokort kan få nya kontokort och nya krediter och nya lån och köra igång på nytt. De har en fantastisk övertalningsförmåga. De är så glada och det är liksom go i dem. Det är härligt och livet är enkelt och nu ska vi inte sitta här och sura utan det är bara liksom att köra på.
Det är en tillfällighet att det tillståndet liknar haschrökarens i början då, någon dygn efter att han får rök. Så är han ungefär så här. Sen vänds ju det då,
ja.
Annat, men annars är det ju fel.
Ja, men det är ett härligt tillstånd för alla utom omgivningen. För många gånger när en sån här person så att säga går så långt i sin initiativrikedom och sin lätthet, va, att när alla hjul liksom rullar så fort så att omdömet börjar klicka, en sån person kommer aldrig till själavård. Men de anhöriga gör det. Hustrun har det väldigt svårt.
Det är inte ovanligt att de pendlar mellan den depressiva och maniska fasen också.
Det finns det också människor som gör. Men då får man åtminstone tag i dem i den depressiva fasen. Mm. Därför att när en människa pendlar mellan depression och mani, då är det ofta så att det finns någon sorts, vad ska vi säga, djupt liggande vrede. Så människan antingen vänder mot sig själv till depression eller liksom lever ut i en överaktivitet då man liksom ska ta befälet över allt och alla. Och så liksom håller det där på och vänder ut och in på sen varv efter varv. Men de får man i alla fall till själavård när depressionen sätter in. Och depressionen är oftast vanligare än manin. Manierna är ju då ofta kortvariga och depressionerna långvariga. Men sen finns det de som bara är maniker. År ut och år in.
De har ingen skuld.
Nej.
Utan det är omgivningens fel om det är något.
Ja, eller djävulens. Djävulen är ju en utmärkt instans att projicera allting på som går den emot. Och så kan man liksom gå vidare.
Med någon sån människa som har gjort hjälp på det. Vad är det
saken
då? Ja, svårt att säga. Man får så sällan kontakt med såna här människor så jag kan faktiskt inte svara på din fråga. Det...
Men man känner att det stämmer.
Ja, det känner man. Men vi måste dra väldigt skarpa gränser mot de människor som kanske har en väldigt lätthet men håller det under full kontroll.
Men man ser att det inte stämmer också.
Ja, men det är alltså problemen kommer när omdömesförmågan sviktar. Och då blir problemen snabbt ganska stora. Såna här människor blir ofta till sist föremål för psykiatrisk vård. Och det finns ju ganska goda bromsande mediciner som kan få ner såna här människor i normalläge. Och ibland så ser man också hur personen liksom kommer till klarhet om att det här är inte sunt. Och frivilligt söker vård, men det är mera sällan.
Jag tror inte att det har någonting att göra med att det är fel kemin på något sätt, det tänker jag också.
Ja, det är möjligt att det har.
Precis som vissa depressioner eller lite grann att det kan också vara orsaken.
Ja. Människan är också kropp. Ja. Så det är möjligt. Det vet vi inte så mycket om. Vi måste bara känna till att tillståndet finns. Därför att ibland när man får anhöriga till själavård så undrar man om det här är sant. Men om man känner till att detta tillstånd finns så förstår man att det kan vara sant.
Redan innan det har gått till överdrift så kan väl de här människorna göra ganska bra slut på de som står närmast. Hustrun till läkaren du beskrev, hon kanske inte hade så världsfästligt, jag vet inte.
Jag tror inte hon hade det svårt.
Men jag tänker några situationer där människan är ganska så normal med så här energisk till max. Där alltså de närmaste orkar inte mer.
Det händer också.
Det sätter ju skuld i människor omkring som inte alls orkar med en farten då.
Ja.
Men den här läkaren du berättade då, jag får säga, var han sjuk om det finns några sjukliga tendenser liksom att omgivningen...
Nej, men jag säger inte att han var sjuk. Men en människa som sover 3 timmar per natt är ju en åtminstone en väldigt stark normalvariant. Och jag menar, Har du prövat på att försöka klara av 70 patienter på en arbetsdag och göra det år ut och år in? Och dessutom sköta det bra? Så förstår du, man bara fattar inte hur karln hängde ihop.
Jag frågar, det är just det för att kunna bedöma vad som är själavård alltså, i de här människornas fall då. Vilka man liksom ska försöka hitta ett fel hos.
Ja, nej, du ska inte gå omkring och leta efter fel hos någon. Utan nej. Jag bara menar det att när det här draget, det kan växa hos somliga människor så att omdömet börjar klicka. Mm. Och du behöver inte leta alls för att i de fall där omdömet klickar det rejält.
Men det är inte säkert att människorna kommer, men anhöriga kan ju komma då.
Ja.
Det kan ju vara andra omgivning som inte orkar med det här då, va?
Ja.
Och då måste man ju kanske undra om det är någonting som ligger i bakgrund som är fel till den här människan som bär sig åt. Eller bara det är en
människor med otrolig kapacitet som tycker det är så illa roligt.
Ja, men det måste vi ju alltså avgöra. Och det gränsen går, och det stryker jag under, den går vid om du liksom finner att det här är en människa som gör allt vad han gör med ett gott omdöme. Det är en sak. Men när de ekonomiska äventyrligheterna och de erotiska äventyrligheterna och alla möjliga andra luft- och fantasiprojekt infinner sig, och där personer börjar få svårt att hålla isär idéer och verkligheter och